Roligt att vara tillbaka i Finröa. Jag tyckte att jag alldeles nyss var här, men det var jag, fast inte i kyrkan. Då, för ett par veckor sedan hade vi klassåterträff, vi som gick ut missionsskolan 2003, då, det är 20 år sedan som vi gick ut. Så, då fick jag träffa en massa utbrända pastorer och andra också, men det var många olika livsöden. Jag tänker att det är bäst så här direkt att jag adresserar det uppenbara, så att ni inte behöver sitta hela predikan och fundera på vad jag har gjort med min hand. I natt klockan 3 när jag rumlade ut i mörkret för att ställa in alla utemöbler. Så, nej, det var inte alls det. Utan i tisdags så skulle jag byta klinga på en röjsåg och slant med verktyget, och det var en alldeles nyinköpt sågklinga, så den var jättevass och fin. Så jag fick sy några stygn där. Så är det. Saltaren. Predikar vi ur den ibland? Det gör vi nog. Idag tänkte jag göra det. Och jag tänkte läsa psalm 16. Jag vet inte om det är för att den är så väldigt speciell, just psalm 16, men jag har fastnat för den på sistone och tänkte att jag tar med er i den. Den trognes underbara arv, står det i folkbibelns rubrik i alla fall. En sång av David. Psalm 16. Bevara mig, Gud, för jag flyr till dig. Jag säger till Herren, du är min Herre. Jag har inget gott utom dig. De heliga i landet, de härliga, hos dem har jag all min glädje. De som jagar efter andra gudar får många sorger. Jag offrar inte deras dryckesoffer av blod. Jag tar inte deras namn på mina läppar. Herren är min lott och min bägare. Du tryggar min arvedel. Ett ljuvlig lott har tillfallit mig. Ett underbart arv har jag fått. Jag prisar Herren som ger mig råd. Även mitt inre förmanar mig om natten. Jag har alltid Herren för ögonen. Han är vid min högra sida. Jag vacklar inte. Därför gläds mitt hjärta och jublar min ära. Även min kropp får vila trygg. För du lämnar mig inte. För du lämnar inte min själ åt dödsriket. Du låter inte din helige se förgängelsen. Du visar mig livets väg. Jag mättas av glädje inför ditt ansikte. Av ljuvlighet på din högra sida för evigt. Saltaren är ju den tidens psalmbok, kan man säga, men också bönebok, och kallades av judarna själva för bedjaren. Bedjaren eller böneboken. Och i Saltaren så möter vi ju just den här ständiga växlingen mellan lovprisningen, den fantastiske guden, du som är så ljuvlig och underbar, du som håller mig och du som räddar mig. Och så i nästa vers så är det frustration och dödsångest, och fienderna står efter mitt liv och det här. Och det är liksom snabba växlingar förstås. Där. Bara för att kommentera lite snabbt igenom salmen från början, så börjar David med att säga: du bevarar mig, hos dig är min trygghet, och det är till dig, Gud, som jag flyr. Och jag har funderat på det där, vem eller vad som vi flyr till. Det kom sig egentligen av att jag för några månader sedan i en annan predikan talade om avgudar och avgudadyrkan. Och tänkte, har vi något sånt i vår tid? Vi har ju inga sådana där andra altare som vi går och offrar kött till. Och i den här salmen så står det om dryckesoffer. Det var att man helt enkelt offrade vin, oftast då en dyr dryck som man hällde ut på altaret. Och då tänker jag, ja, men det kanske är ett sätt att avgöra. Vart är det jag flyr? Till vem är det jag springer när jag får problem? När jag inte klarar mig själv, när jag behöver hjälp. Är det till Gud eller är det till någonting annat? Och då menar jag inte att det är fel att ringa bärgningsbilen om bilen stannar på motorvägen eller att åka till läkaren om man behöver sy sin hand. Det är inte det. Men vart har mitt hjärta sin trygghet? Är det så att jag tänker och aktivt förverkligar i mitt liv att Gud är det yttersta svaret på alla mina frågor? Även om läkaren syr min hand, även om bärgningsbilen räddar mig på motorvägen. Men är min trygghet, min tillit, min tillflyktsort Gud? Eller börjar jag söka någon annanstans för att få, vad sjöng vi? Där blir jag mättad. David flyr till Gud och säger till Herren, du är min Herre. Jag har inget gott utom dig. Tänk att då kan man ju tänka, ja men det finns ju mycket gott som inte har med kyrkan att göra. Eller sådär, det finns ju Klings glass och det finns ju vackra blommor och massa saker. Ja men längre ner i den här salmen så säger David, jag har alltid Herren för ögonen. Jag umgås mycket med araber av olika nationaliteter, mest syrier förstås. Och då slås man av i det arabiska språket den här bokstavskombinationen al, al, som förstås kommer från Allah. Men det går nästan inte att säga någonting på arabiska utan att det där al är med. Om jag ska säga god morgon så finns det med. Om ska jag säga hej då så finns det med. Ska jag säga hur mår du och så vidare. Så finns alltid Gud med i språket på något vis. Vi hade väl lite mer sånt förr, kanske i gudskelov, som liksom har blivit en sån där slarvfras då. Ja, gudskelov, det gick bra. Men det är ju gudskelov, det gick bra. Men vi pratar ju ofta om att Sverige är ett så sekulariserat land och det märks ju mycket till exempel i vårt språkbruk och hur vi talar och pratar. Men om man som David alltid har Herren för ögonen, ja då blir det på något sätt ett sorts livssätt. Ett sätt att leva sitt liv som inte behöver vara vetenskapsförnekande eller liksom verklighetsfrånvänt. Utan bara så att Herren är med i allt. Jag tänker på när Jesus talar om liljorna på marken och fåglarna som får sin mat och liljorna har fått sina kläder och de behöver liksom inte anstränga sig. Och då är det så lätt att tänka, ja, jo, men det där finns ju ett naturligt kretslopp som fåglarna är en del av. Det finns ju maskar som de äter och sen så får ju de mat och sen så blir det ju så. Och det finns ju de här olika beståndsdelarna i blomman och redan i fröet som gör att blomman ser ut på det här sättet. Och vi har ju liksom lärt oss, även bara i vanlig grundskola så har vi ju lärt oss hur det går till. Och då är det ju liksom nästan så att vi på något sätt, ja, ju mer kunskap som vi plockar in mellan oss och att det är Gud som står bakom alltihopa, så är det liksom svårare att nå ända ner till att det ändå är Gud som ger fåglarna deras mat och blommorna deras färg. Det är han som låter regnet falla, som pappa sa. Det är han som låter solen gå upp och det är han som varje morgon ger en ny dag att leva. Och det betyder inte att jag förnekar att när det är varm temperatur så dunstar det vatten ifrån sjöar och hav och sen så samlas de i moln och så blåser de in över höglandet och då faller det ner som regn. Och jag kan allt det där, men jag kan också ha Herren för ögonen och säga ja. Men bakom allt detta står en Gud som håller hela världen i sin hand och som faktiskt med ett enda fingerknäpp skulle kunna stoppa jordens rotation runt solen eller jordens rotation runt sin egen axel. Vi skulle nog inte må så bra av det, men det är en annan sak. De heliga i landet, säger David. De heliga i landet, de härliga, det vet jag inte om jag håller med om, men de heliga i alla fall. Hos dem har jag all min glädje. Jo, jag håller med om att ni är härliga också. För jag tänker, de heliga i landet, jag tänker så här. Tänk att ha all sin glädje tillsammans här i kyrkan. Och då menar jag inte att bara Tallstigkyrkan är det här. Utan med mina bröder och systrar i Herren. Hos de heliga i landet. Det är inte så att vi är som påven liksom allihopa. Och han är kanske inte något särskilt helig så. Men, utan bara att vara med de heliga. Att vara med de pånyttfödda. Att vara tillsammans. Att få prisa Gud i lovsången tillsammans. Att få brottas med livets problem tillsammans. Hos de heliga i landet har jag all min glädje. Och så kommer det där lilla stycket. De som jagar efter andra gudar får många sorger. Det står lite olika i olika översättningar, jag vet det. Men det handlar om de här som söker. Som upplever ett behov förstås. Och som söker svar på livets frågor. Som söker någon sorts fylla någon sorts tomhet i sina liv kanske, men som söker hos andra gudar. Och det blir lite starkt och lite kraftigt när vi tänker eller säger ordet så. Andra gudar eller avgudar. Det är ju så lätt att säga, jo men han söker lite inom annat bara. Ja men... kanske är det just det som är våra avgudar. Det som vi försöker ersätta Gud med. När vi tänker, och kanske inte ens tänker aktivt själva, att jag ersätter Gud med någonting annat. Men helt enkelt det som får spela rollen av Gud i mitt liv. Det jag tänker att jag kan fylla mitt liv med. Jag offrar inte deras dryckesoffer, säger David. Det vill säga, han tar någon sorts avstånd. Han tänker inte vara med i det spelet. Jag tar inte deras namn på mina läppar. Och då är det inte människornas namn förstås, utan avgudarnas namn. Nej, varför inte? Jo, i vers 5 säger han, för Herren är min lott. Och då är det inte en bingolott, utan en arvedel. Min lott, min tilldelade. Herren är min lott och min bägare. Svårt att relatera till Herren som en bägare, men kanske är det bara en kontrast emot att han inte i förra versen hällde sitt vin på offeraltarna, utan Herren är min vinbägare eller min bägare. Du tryggar min arvedel, en ljuvlig lott har tillfallit mig. Det är en del av bönespråket så här. Att påminna sig själv om att det jag har fått, det har jag fått av Gud. Och det är ljuvligt och underbart. Inte titta på alla andra som har fått någonting mer eller större. För vi tittar ju alltid på dem och inte på de många miljoner människor som har det så mycket sämre. Du tryggar min arvedel. Det innebär att min framtid, mitt arv, ligger i dina händer. Du har tilldelat mig det här livet. Det är ett underbart arv jag har fått. Vi ska snabbt hoppa till ett par andra psalmer. Men jag tänker så här. När vi läser Bibeln, när vi läser en sån här psalm, då kan vi läsa den rakt igenom, för jag har bestämt i min andaktsplan att jag ska läsa ett kapitel varje dag. Och sen så lägger vi undan Bibeln där och så tar vi vår sån här bönelista om vi är väldigt ordentliga och noga. Och så har vi barn och barnbarn och faster och moster och någon annan bekant som är svårt sjuk och så ber vi för dem. Så. Och det är ju ingenting fel i det. Men Men på något sätt så vill man få de här två att flytta ihop. På något sätt så vill man få intagandet av Guds ord. Det vill säga när vi läser Bibeln, alltså att vi tar emot vad Gud har att säga till oss. Och det bönen, det vill säga när vi talar till honom. Att liksom flytta ihop så här så att det blir någon sorts växelvis dialog. Hej Gud, vad vill du mig idag? Och en lärare på missionsskolan just när jag gick där, han sa: det viktigaste när man läser Bibeln är inte hur långt man läser, utan att man stannar upp. Och det kan vara efter första versen du har läst. Och även om du har bestämt att jag ska läsa en kapitel om dagen, så är det viktigaste att du vågar stanna upp när Gud talar till dig, när Bibeln säger någonting. Eller när du står frågande inför texten. Och då kan du liksom sända din tanke till Gud och säga: vad vill du säga här? Varför stannade jag upp här? Vad var det som slog mig här? Att våga gå in i lite närkontakt med Gud och få till någon sorts samtal. Ja, men det är ju så tyst, jag hör ju ingenting tillbaka. Nej, men ibland kommer den där tanken. Ibland slår det lite stopp. Och så kan vi liksom uppmuntra oss själva att våga ta paus och säga: ville du mig någonting nu, Gud? Och inte bara hasta på till slutet av kapitlet. Jag tänker att om vi matar vårt inre, vår ande om du så vill, med Guds ord, så kommer vi också att tänka Guds tankar. Ibland är det ju som att vi hör en inre röst eller känner känslor. Och det är mina känslor, det är mina inre tankar, men de kommer inte från mig. Och det har att göra med att vi dels formas i vårt liv med Gud, när vi läser Bibeln, när vi ber, när vi sjunger sångerna, så har vi ju format ett eget liv här som liksom bubblar och finns inom oss. Och det har också att göra med direkta tilltal ifrån Guds ande som liksom griper in och säger: Peter, idag vill jag det här. Men det är ju oftast någonting som sker så där naturligt inom oss. Jesus kommer till jorden för att visa oss Fadern. Och ofta tittar vi bara på Jesus. Inget fel alls, naturligtvis. Det är inte det jag menar. Men han kommer ju som människa för att bli ett sorts levande exempel. Men han säger att hans uppdrag är att visa oss Fadern. Och så är det som att vi ibland inte riktigt ser igenom Jesus och upptäcker Fadern. Jag ska inte göra någon stor skillnad, för han säger: den som känner mig känner Fadern, och den som känner Fadern känner mig. Och så vidare. Men det är som att det kristna livet behöver bli någonting mer än en kunskap, ett exempel att följa, en god man som levde för 2000 år sedan som sa bra saker och som vi kan följa. Men någonstans är det som att i Jesu liv och i hans förkunnelse så kan vi kliva in och liksom kliva igenom och få sätta oss i Faderns knä, få umgås med honom, få ställa våra frågor till han som skapat allt. Få vara där. Och det är lite av den utmaningen som man skulle vilja nå till. Och som avståndet blir så långt till, ju mer sekulariserat, det är ju inte bara samhället som blir sekulariserat, utan vårt språk, vårt liv, vårt tänkande blir ju det. Så att det blir en mindre och mindre yta eller utrymme i våra liv där Gud finns. Och det innebär inte, när det smäller hårt, att vi inte säger: Jesus, hjälp mig nu. För det sitter här. Men det är som att det är så mycket i livet vi kan själva, så att vi liksom flyttar bort Gud ut ur vår vardag på något vis. I psalm 34 och 9, ni behöver inte slå upp det för jag ska bara citera en jättekort vers. Men där står det, smaka och se att Gud är god. Smaka och se att Gud är god. Om du skulle bjuda mig på fika i eftermiddag så skulle du kunna säga att du är välkommen hem till mig på en röra som jag har gjort av vetemjöl, ägg, socker och en gnutta bakpulver som jag har haft i ugnen i 25 minuter och sen har jag garnerat detta med en kräm som jag har vispat ihop av hallon och vad ska vi dra till med? Crème fraîche och lite gott kanske. Nu skrattar pappa. Det var helt fel. Det var ingen bra kaka. Eller också får jag bara komma hem till dig och smaka på den där kakan. Eller hur? Och så bryr jag mig inte om hur mycket socker och hur mycket vetemjöl det var i den. Utan jag får smaka och se att kakan var god. Ibland tänker jag, hur evangeliserar vi? Men hur tänker vi att människor ska få smak på Gud? Och så kommer vi med kunskapen, förklaringarna. Säger du vet att det är så här. Om du bara läste lite mer. Och så är det egentligen smaka och se. Och hur når vi dit? Jag läste alldeles häromdagen om en pastor och hans far tror jag det var i Stockholm, jag läste på Facebook förstås, som hade haft en hantverkare hemma, om det var elektriker tror jag, eller rörmokare, som hade så ont i ryggen. Och de hade frågat om de fick be för honom, och då fick de. Och det var inte så att han blev frälst eller att det var något jättestort, men han tyckte att det kändes väldigt skönt och bra. Och han sa när han gick därifrån att han skulle ju komma tillbaka om någon vecka, och då kanske vi kan pröva att be igen. Smaka och se. Att liksom få bjuda in till Gud själv. Bjuda in människor och säga, här finns en plats där du får uppleva, se, höra, känna Gud verka. Jag skulle ju inte själv nöja mig med mindre. Så på något sätt är det ju det jag vill kunna presentera för andra. I psalm 27 och 4. Den kan vi slå upp om ni vill. Eller jag gör det i alla fall så att jag vet vart jag är någonstans. I psalm 27 och 4 står det så här. Ett. Alltså en enda sak. Ett har jag begärt av Herren. Detta söker jag, att få bo i Herrens hus i alla mina livsdagar för att se Herrens ljuvlighet och söka honom i hans tempel. Det var ju många saker. Nej, men det är en sak. Detta enda vill jag åt, att få bo hos honom, söka honom i hans tempel, se hans ljuvlighet. Det hör ihop. Det är inte så att jag ena dagen bor i hans tempel och nästa dag söker efter honom och sen så ska jag få se ljuvligheten. Utan det är ett. Det är en upplevelse av Gud själv. Att få finnas hos honom. Vara med honom. Få leva där. Han gömmer mig i sin hydda på olyckans dag. Han beskyddar mig i sitt tält. Han för mig upp på klippan. Nu är mitt huvud högt över mina fiender omkring mig. Jag vill offra jublets offer i hans tält. Jag vill sjunga och spela till Herren. Och så kommer vers 8. Mitt hjärta tänker på ditt ord. Sök mitt ansikte. Det är svaret på alltihop. Hur ska jag göra det här? Hur ska jag nå dit? Hur ska jag kunna bo i hans tempel, se hans ljuvlighet, söka honom? Sök mitt ansikte, säger Herren. Det är det. Sök min närhet, sök ögonkontakt med mig, sök mig. Inte lär dig allt du kan om vad jag har gjort i historien. Inte läs på ordentligt och lär dig mina bud utan till. Lev ett fläckfritt och rent liv. Nej, sök mitt ansikte. Och då menade jag inte att den andra var oviktigt. Men det är inte i kunskapen om Gud som vi finner Gud. Och det är inte i det renläriga livet som vi finner Gud heller. Det finns andra människor som också lever syndfritt, om vi nu ska säga så. Men försöker leva goda och bra liv och respektera sina medmänniskor och alltihop. Nej, sök mitt ansikte. Smaka och se att Gud är god. Pappa lärde oss en vers i början. Att vara goda mot varandra och alla de andra. Då tänkte jag, vilka är de andra? Och vilka är varandra? Men det är ju bra att vi ska vara det mot både och. Jag förstår att man tänker varandra, det blir liksom den kretsen som jag känner och så här. Och då var det ju väldigt skönt att Paulus lägger till och alla de andra. Idag när vi möts av skällsord som godhetsknarkare och så där, om man försöker att göra någonting gott. Men det är inte det som är grejen. Att vara god, göra gott mot varandra och mot alla de andra. Sen hur det där goda ser ut, det är det som är möjligen diskussionsfrågan. Vad är det att hjälpa en människa på bästa sätt eller att vara god? Men det är ju inte det att vi ska sluta vara goda. I alla fall. Avslutning på detta. David här i psalm 27 som vi nyss läste. Han kan göra alla grejerna. Han kan kriga mot fienderna. Han kan offra på altaret. Han vet hur man gör. Men när han ropar efter Gud i vers 7, då blir svaret i vers 8, sök mitt ansikte. Sök mig. Det är på något sätt att ha Herren för ögonen. Så att han blir första, största och enda lösningen på alla mina problem. Så att även när jag sitter på motorvägen och ringer numret till bärgningsbilen, så kan jag tacka Gud för att det finns hjälp att få. Och det betyder inte att jag måste liksom leva så där. Jag vet inte hur jag ska säga, superfromt och tänka, åh nej, nu ringde jag bärgningsbilen innan jag hade bett till Gud och sen provat att starta bilen och sett om han gjorde ett under. Alltså, det är inte det. Men att försöka väva in Gud i det naturliga, vardagliga, så att han finns med där. Tack Gud att det regnar idag. Jag vet att det är en naturlig process som pågår och händer över hela vår jord. Men tack Gud för en ny dag att leva. Ibland har vi så mycket kunskap så att vi drunknar i den. Vi tror lätt att vi vet och kan allt. Och vi behöver liksom sträcka oss bortom det. Och inte bara göra Gud till någon som knäppte med fingrarna så att det blev en Big Bang och sen har allting hänt automatiskt, utan faktiskt är den som låter det ske. Dag efter dag. Det är att vara ett Guds barn. Att ha fritt tillträde. Att umgås med honom. Inte studera honom. Amen.